Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
What's up?
Så.
Jo då, här knallar det.
Jag höll på att säga i semestertider, men det är det inte för alla i podden.
Nej, bara för 50%. Mm. Och är det en semester när man har barn? Det är den stora frågan.
Nej, det tror jag inte. Nej. Men hej lyssnare.
Hej, hoppas ni har semester.
Ja, precis. Vi hugger rätt in, Kattis. Vad har du blivit förbannad på sen sist? Eller varit, eller vad är du förbannad på fortfarande?
Oj. Alltså jag vet inte. Har jag varit förbannad på någonting?
Jag vet inte.
Nej. Alltså jag tror jag är förbannad på samma sak som sist. Jag kan inte komma på, något specifikt. Mm. Vad är du förbannad på?
Ja, alltså jag är förbannad på, jag vet inte riktigt hur jag kom att tänka på det idag. Men någonstans när jag satt och jobbade med att gå igenom 2 års arkiv. Saken på mitt jobb är ju att jag skulle ju fått lämna ifrån mig arkiv. Arkivet och diarieföringen, så att under ganska lång tid så har jag bara lagt saker på hög. Jag har ju liksom lagt in det i systemen, men jag har inte sorterat papperna, så att säga. Och sen så fick jag aldrig lägga ifrån mig det, och nu så kom de uppifrån och sa typ att ja, men nu så måste ni göra en hel förteckning av 2017 och 2018. Så att jag har suttit i 2 dagar och arkiverat. Men någonstans under det här pågående jobbet så kommer jag att tänka på när jag jobbade på Poppys journalistskola och skulle få hjälp att fixa, det var någonting, jag skulle ominstallera ett mailprogram och blev ledd av någon över telefon, av någon sån här telefonsupport. Och var väldigt så här, bara, ja, och så högerklicka och så väljer du spara. Alltså det var väldigt simpelt, och man bara, ja, men nu har jag gjort det. Varpå han säger, duktig flicka.
Oh Lord.
Visst är det ett så jävla vidrigt uttryck?
Ja.
Visst får man inte säga så ens till barn?
Nej, alltså man kan säga det till en hund.
Ja.
Ja.
Men knappt ens.
Nej, då säger man duktig vovve.
Ja.
Man behöver inte köna hunden.
Nej, men faktiskt. Så att det är jag arg på, att det fortfarande finns vuxna män som till vuxna kvinnor säger duktig flicka.
Ja.
Alltså det är så jävla vidrigt uttryck. Det är så här, åh, det är liksom lite porrigt. Lite så här, klappa någon på huvudet. Jag vet, alltså skulle jag tycka att han var sexig? Eller jag vet inte. Varför säger man duktig flicka till någon?
För att känna att man är lite bättre själv.
Ja.
Fast så blir man liksom bara mer dum i huvudet per automatik för att man säger det.
Ja, så det började jag i alla fall tänka på idag. Och sen så slutade det med att jag la ner alla papper jättehårt i arkivboxen. Och bara, alla män som har kallat mig duktig flicka, I will kill you.
Kan ta sig.
Ja, precis.
Nej, det kommer.
Så att det var en liten kort men naggande god upprördhet.
Ja, men det tål att bli upprörd på, och ja, det är, så män är ju en ständig källa till upprörda känslor.
Ja, precis. Det är ju svårt att inte uppröra. Jag lyssnade även på Ring P1 idag.
Åh nej.
Ja, jag vet. Min kollega som jag hade på chatten var helt till sig och bara Hatar du dig själv, Sofia? Och det gör jag. Men just då hatade jag ännu mer att diarieföra. Så att jag satte mig och lyssnade på Ring P1 en stund istället. Och där var det ju, jag vet inte ens om det var något tema idag annat än män som tycker om att höra sin röst.
Men inte det, det, temat inte det är alltid tema till Ring P1.
Och sen var det en kvinna som fick vara med och hon var jätteupprörd över att över plast. Och att om man luktar på ett plastgolv från 70-talet så känner man sig förgiftad.
Oj då, de kanske kan sluta lukta på plastgolv från
70-talet. Ja, så tänkte jag, det har aldrig hänt mig att jag har känt mig förgiftad av att lukta på ett plastgolv. Men jag har nog inte luktat på plastgolv heller.
Du kan få komma och lukta på vårt. Vi lade ju nytt golv, det är faktiskt vinylgolv. Plast all the way.
Jo. Idag så kommer vi först prata om lite vad vi har läst sen sist. Och jubel och fanfarer, Kattis har läst böcker.
Ja, men det har jag faktiskt gjort.
Ja, faktiskt.
Jag vet inte vad som hände, men ja, 3 stycken har jag hunnit med att läsa.
Ja.
Sjukt.
Men, och sen har vi ju en ny grej i podden.
Har vi? Ja, det har vi.
Ja, det har vi. Och vi, har, vi, kommer.
Vi har våra extra personligheter med oss med.
Ja, precis. Ibland har de kommit ut i podden tidigare, men då har vi klippt bort dem ungefär som att jag ofta klipper bort Kattis. Nej, men vi har börjat in, för att vi får ofta lite frågor från lyssnare. Mm. Eller ofta, men då och då kommer in frågor. Men det har inte riktigt blivit att vi har haft något liksom utrymme för lyssnarfrågor i podden. Så nu har vi bestämt oss för att det kommer vi lägga in.
Ja, jag tänker lite mer, alltså, vi pratade ju lite om det här, att vi kanske kommer att baka in något lite mer än bara böcker framöver.
Ja, ja. Precis.
Nu har vi ju nosat, det här har ju alltid varit tanken att det ska handla om andra tidsfördriv också. Men...
Vi läser ju så jävla mycket. Eller ja,
ja, du, jag har ju alla fall. Cute. Vad har du läst då, Sofia?
Jag har läst A Very Large Expanse of the Sea av Tahereh Mafi.
Mm-hmm.
Och sen så har jag läst Hej då, vi ses väl av Linda Åkerström.
Mm, just det. Mm.
Och sen har jag läst The Seven Husbands of Evelyn Hugo av Taylor Jenkins Reid.
7 stycken män, alltså. Ja, pallar hon det?
Jävla jobb. Och sen så har jag läst en bok som jag, som du också har läst. Och jag är så lycklig över att du har läst den här.
Ja, jag, jag är inte lycklig över att jag har läst.
Trots att jag fortfarande är deprimerad efter att jag har läst den. Och det är Och runt mig faller världen av Marit Sahlström.
Ja, jävlar. Jag läste ju klart den idag. Jag började idag. Jag började nog igår, för att vara helt ärlig. Men jag läste väl ungefär 99% av den idag.
Mm.
Och det fick man ju lida för.
Den är tung.
Den är tung. Jag
är det allt du har läst?
Jag har ju också läst Runt mig faller världen. Sen så har jag ju läst lite mer lättsamt än Summer Brighton av Lucy Diamond.
Ja,
inte Jenny Colgan.
Ja, jag blev chockad när jag såg, för att framsidan var lite Jenny Colgan-ish.
Ja, alltså det är ju feel good och det är väl lite det finns feelgood-böcker som utspelar sig i England, har ofta ungefär samma typ av bildspråk på framsidan. Och heter ungefär samma saker. Men det är inte Jenny Colgan. Och ifall ni undrar varför vi poängterar detta, så får ni backa några avsnitt, för du har en ganska lång utläggning om Jenny Colgan. Jag vet inte ens vilket avsnitt det är, men det finns ett avsnitt där jag pratar om Jenny Colgan-bok, så leta upp det.
Ja.
Sen så har jag också läst Jag ska egentligen inte jobba här av Sara Beischer. Så
intriguing.
Ja, jag förstår det. Det här den läste jag ju nu för att titeln tilltalade mig, eftersom jag tänker att jag egentligen inte ska jobba som registrator. Tror jag eller ej, den handlar inte om registratorer. Jättekonstigt.
Nej, men ska du börja med den kanske?
Det kan vi göra.
Ja.
Jag ska egentligen inte jobba här. Handlar om en Moa som är 19 och har flyttat till Stockholm för att bli skådespelare.
Ja, nu vet jag vilken det är.
Ja, alltså det här är inte en superny bok. Den har några år på nacken och den har också en uppföljare vars innehållsbeskrivning, vad heter det, baksidetext, inte alls appellerar till mig. Men den här gjorde det. Hon vill ju bli skådespelare, men det är ju inte alltid så himla lätt att komma in på scenskola. Så under tiden så tar hon sig ett jobb som vårdbiträde på ett äldreboende. Ute i orten någonstans. Liljebacken heter det. Och Moa är ju, alltså hon är 19, kommer nyligen från gymnasiet, hon är ung och blir ju alltså chocken att börja på ett äldreboende som nog främst är, alltså det är främst dementa som bor där, blir ju total. Det är kroppsvätskor, det är pungar och det är underliv. Och alltså Moa tycker ju att det här är hur äckligt som helst. Såklart, det kan man ju förstå att när man ställs inför det här faktumet att förresten, så ska vi byta blöja på henne. Och hon säger, det var ingen som sa det här till mig i intervjun att jag ska, vadå blöjor? Jag tycker ganska ofta att shit vad Moa är naiv och barnslig, men det beror på att hon är 19, hon är ja. Barn, hon är ett barn. Och barn är naiva, särskilt när de liksom kommer ut i arbetslivet. Men samtidigt så växer hon så himla mycket och så fint in i den här rollen som vårdbiträde. Och får ju såklart en närmare kontakt med vissa av de här vårdtagarna på Liljebacken. Samtidigt som hon då verkligen försöker att få kunna, liksom att bli antagen till en scenskola, hon går på... gör så antagningsprov och åker runt till de olika scenskolorna i Sverige och det går väl så där som det gör för majoriteten av alla ja. Som vill komma in på scenskolan. Jag tror att innan jag liksom kom på mig själv med att, eller när jag först liksom drabbades lite så här, men fan, du får väl skärpa sig, så kan jag inte prata om gamla människor på det här sättet, de är äckliga och de luktar illa och herregud, och ska man behöva bli så här gammal? Och men sen så när man liksom inser att men hon är 19 och även liksom idag, jag som är 42, vi som har passerat 40, hur ofta möter vi egentligen så här gamla människor? Ganska sällan. Alltså för...
Ja, alltså efter att far- och morföräldrarna ja. På något sätt försvinner så blir det ju nästan alltid ett glapp.
Ja, men precis. Och det är ju liksom...
För de som har haft dem från början.
Ja, och det hade jag. Men, och det kan jag ju också erkänna att när min morfar flyttade till ett sånt här boende så vågade jag aldrig gå dit och hälsa på honom. Jag tyckte att det var jätteobehagligt när liksom demensen tog honom. Och han inte riktigt... Han var ju inte sig själv längre. Det här, alltså den är ju, det är en fin bok där tycker jag. Dels så, just för att den låter henne utvecklas i den här rollen som inte bara vårdgivare utan människa, medmänniska och någon som ser de här äldres inte bara som vårdtagare utan ser dem som personer. Den är lite kul ibland och den är lite sorglig ibland och ja, men jag kan absolut rekommendera den. Jag tycker att det är en trevlig bok. Det finns en uppföljare också, insåg jag, nu kommer jag inte ihåg, den heter också något så här, jag får egentligen inte prata om det här. Och då skriver hon tydligen en bok om sina erfarenheter på Liljebacken. Och på bokmässan får ni ihop det med en snygg författare och känner bara wow, fast nu kändes det här inte. Och nu ska inte, jag har inte läst den. Men det kändes inte som en uppföljning som jag var supertaggad på. Den kanske är skitbra, vem vet.
Nej, jag tyckte också det lät piss. Ja, piss, samtidigt... det var väl ett starkt uttryck för min sida, men det lät så trist, ja, men, skulle jag säga.
Ja, för jag kände att det här var ändå liksom en liten pärla. Och sen så då i uppföljaren så... Det så handlar väl liksom om det här, alltså att hon på något sätt sviker både vårdtagarna och sina kollegor genom att skriva en exposé. Samtidigt såklart, det är ju ganska många som jobbar som vårdbiträden som vänder sig till pressen bara för att visa att shit, vi är sjukt underbemannade, det här gör vi och det här gör vi inte och det går inte längre. Det är ju nödvändigt liksom också. Så, men ja, den rekommenderar jag, trevlig bok. Ja.
Jag har ju läst en bok om en tjej som slutar gymnasiet och börjar jobba på ett vårdboende. Nästan, hon börjar jobba i hemtjänsten.
Nej, jag tror du drev.
Nej, det gjorde jag inte. Det var sanning. Jag har läst...
Jag bara, shit, obror.
Jag skulle väl aldrig vara obror mot dig.
Nej.
Ja, nu känner jag att jag skrockar som du gjorde efter att jag mässade om att jag råkade fjärta jättehögt i gymmet häromdagen.
Ja.
Låg på en sån här mjuk balansplatta som man kan ligga på och göra ryggövningar.
Ja. Och också magmassage.
Uppenbarligen så händer annat. Och det var ju också så här, det var tyst i rummet. Men alltså jag menar, kan män hålla på och vråla och skrika så kan väl jag få ligga och fjärta på min lilla platta där på
Låt
rummet.
En kvinna fjärta.
Ja, precis. Låt mig få göra. Ja, det var en fanfar. Men om vi bortser från det. Så har jag läst Hej då, vi ses väl är Linda Åkerströms debut.
Mm.
Om Nora i Bergvik som har slutat gymnasiet och som många andra så söks hon då till hemtjänsten.
Mm.
Och hon gick omvårdnad på gymnasiet fast hon egentligen ville gå estetisk.
Ah.
För att hon var lite lika historier så här.
Moa och Nora kanske skulle komma bra överens.
Jag tror att de skulle kunna göra det. Nora upplevde jag dock inte som så där jättenaiv. Jag tyckte om henne på en gång i den här boken. Jag tycker jag gillar henne. Men hon är väldigt bra på att teckna. Och det måste jag säga att jag hade önskat att det här var en bilderbok delvis för att jag skulle vilja se hennes teckningar. För jag blev så himla nyfiken på hur de skulle se ut.
Ja.
Nora har en bestis som heter Leo som hon hänger med varje dag och de har varit bestisar ända sedan de var små och alla tror att de håller på att bli ihop men hon försäkrar alla om att de bara är vänner.
Mm.
Boken handlar om de här 8 veckorna som hon jobbar på hemtjänsten och lite om vad som händer runt omkring. Och även här så är det ju också så här. Alltså hon är rätt negativ, hon var väl inte så intresserad av att ta hand om liksom äckliga människor och hon tyckte liksom inte om det här med kroppsvätskor och pungar och allt möjligt
Vem
när de gick utbildningen. Och hon är så svårt att förstå för hennes bästis som alltid har velat bli frisör och plötsligt ändrat sig och tycker jättemycket om att ta hand om gamla och sjuka och hon kan liksom inte, hon känner inte igen sig i deras vänskap längre och sådär. Men jag tycker ändå att det är en väldigt fin bild av folk som jobbar inom vården överhuvudtaget, överlag sådär. Hon träffar på jättefina människor och även de som hon går hem till och skapar relationer med.
Mm.
Och det är väldigt, alltså styrkan i boken är relationerna.
Mm.
De är väldigt fina. Plus att det finns en beskrivning av en person i boken som är alltså... Det är så subtilt, men det är ändå så on point beskrivet av en så här riktig jävla mansplainer. Så att man blir så här gött irriterad. Mm. Alltså, man blir så triggad av att läsa om honom, för han är så jävla störig.
Mm.
Så att den, bara för att få läsa om honom. Så att man får gotta sig lite och störa sig, så tycker jag att man ska läsa den här. Och sen också för att Nora är liksom... Jag gillar henne. Hon, det börjar med att hon tar en lapp till... hon vill ta jägarexamen.
Oh.
Att hon bara kommer på för att överleva den här sommaren så måste hon göra någonting annat än att jobba inom hemtjänsten. Så att hon är liksom, hon är ganska rolig och det är inte så mycket sånt här som det ofta är, som jag inte är så förtjust i, såna här missförståndsgrejer eller att hon kanske inte vågar säga någonting och sådär. Det finns ju en liten sån historia i, men det är liksom inte, alltså jag tycker ändå att hon är bra på att vara rätt fram och sådär. Mm. Så att jag gillar henne. Jag gillar porträtten i boken. Jag tycker om, det handlar liksom mycket om, läser jag in i den i alla fall, lite om vem som är ens riktiga familj. Måste man älska sina barn eller kanske tycker man bättre om sina vänner eller sina syskon eller liksom vilka relationer man har till sina vänner och sådär. Mm-hmm. Så att, ja, ska man läsa den?
Ja,
tycker jag. Jag tyckte om den jättemycket. Jag tror att du skulle gilla den också. Jag försökte peppa dig lite att läsa den, men då läste ju du den där superdeppiga boken som jag också tipsade om i och för sig.
Jag har ju den andra hemma också, så jag kanske får unna mig.
Ja, men jag tycker att du ska unna dig.
Alltså, nej, vänta nu. Nej. Hang on a second. Jag skrev precis ett mess till dig idag, så jag kommer aldrig mer läsa en bok som du tipsar om. Gör inte det, hörni, där ute.
Nej.
Hon gillar hemskheter.
Ja. Men jag tycker i alla fall att Linda på ändå väldigt subtilt sätt, men samtidigt extremt träffande, beskriver hur det är att vara ung tjej. Det är väldigt mycket som jag känner igen i hur vuxenvärlden ibland kunde klappa en på huvudet när man var kring 19, liksom, när man är någonstans mellan vuxen. Och
som den fortfarande gör ibland när man är kring 40.
Duktig flicka. Mm. Mm. Jag var inte kring 40 då, jag var typ kring 35. Men det spelar ingen
roll. Hade lika bra kunnat vara igår.
Ja. Ålder är bara en siffra. Ha? Nästa bok då?
Ja, nästa bok är ju då En sommar i Brighton. Och den här jävla är en liten pralin som jag klämde i mig över helgen faktiskt. Mm. Trots att jag var på landet där det var fem barn.
Ja, det var lite imponerande.
Ja, jo, men det säger en del om att det är en ganska lättsmält bok. Va? alltså det hade säkert lika gärna kunnat vara Jenny Colgan som hade skrivit det, ifall Jenny Colgan kunde skriva andra böcker än den hon skriver om och om igen. No offense, Colgan-fans. En sommar i Brighton utspelar sig mycket riktigt under några sommarmånader i Brighton.
Det låter ju som en Kattis bok deluxe.
Ja, alltså jag älskar ju såna feel good böcker, och det tror att det är därför jag blir lite frustrerad av Jenny Colgan ibland också, för att det är, alltså det vet ju ni som läser den också, det behöver inte nödvändigtvis vara någonting negativt, bara att med Jenny Colgan så har jag liksom identifierat hennes recept för en bok, och till slut så blir det väldigt störigt att det är samma det är samma hela tiden. På olika platser med olika personer, men det är samma. Jag tycker att Jenny Colgan är en duktig författare. Jag tycker att hennes böcker rinner på bra, hon har ett bra språk. Men det är liksom det här, den upprepningen som gör mig väldigt frustrerad med hennes författarskap.
Jag är också väldigt, väldigt avundsjuk på att hon har hittat en historia som hon bara kan skriva i olika miljöer.
Precis.
Och bli miljonär.
Gud, kan du tänka dig? Det var någon som skrev till mig att, var det Jenny Colgan som bor i något jävla mansion på engelska landsbygden? Kul för Jenny.
Ja, kul för
nej, men så det är liksom, det är hela den här, det som jag, och jag kanske får skylla mig lite själv där också, för snör man in sig själv på en författare så är ju risken ibland att det är lite samma. Men alltså jag har ju snöat in på författare tidigare, men Marianne Keyes har ju också så här klassisk, ja, hon är inte så mycket feel good längre, hennes böcker har ju blivit lite mer feel bad hållet. Men det är liksom, det är ändå, det är inte samma bok om och om igen som jag verkligen upplever att det är med Colgan. Anyways, Lucy Diamond har ju också skrivit väldigt många böcker.
Det är hon, som har skrivit den här Fågelburen eller eller vad fan heter den?
Det var, vad heter hon, det är en av mina favoriter som jag absolut inte kommer ihåg vad hon heter nu. Det är inte hon. Lucy Diamond, tror jag, är det inte Lucy Diamond som har skrivit de här böckerna om ensamma hundars hem och sånt där, jag vet inte.
Nej, vad hette hon som skulle skriva när Lucy Sullivan skulle lyfta sig?
Ja, men det är Marianne Keyes.
Ja, var det hon som skrev dem också?
Jajamensan.
Ja, alltså åren geggar ihop sig som en, nu hade jag på att säga död mans pung, men menar jag faktiskt inte. Åren går ihop.
Lucy Diamond har inte skrivit böckerna om det här hundhemmet, det är någon annan som heter, hon heter Lucy Dillon. Ja, oh, herregud, de heter samma sak. En sommar i Brighton utspelar sig, kretsar kring tre stycken kvinnor som alla bor i samma hus, i ett hyreshus i Brighton som på utsidan är jävligt flott, men på insidan är lite hyrs ut av en ganska bestämd och inte så himla varm kvinna. De har hamnat i Brighton av lite olika anledningar. Det har Rosa som har börjat om sitt liv efter ett jobbigt breakup, kan man väl kalla det för. Och dessutom har dumpat sin väldigt framgångsrika karriär som typ reklamare och bestämt sig för att satsa på en feelgood klassiker, matlagning. Och slavar nu i ett kök som typ köksbiträde och hackar zucchini, så det är inte så jävla glamoröst. Sen så är det Georgie som har bestämt sig för att följa med sin pojkvän som har fått ett hotshot jobb som arkitekt i Brighton.
Arkitekt.
Ja, om detta tvistade olärda. Och hon försöker hitta sig själv där, för hon känner att hon lämnar ju sitt liv väldigt bakom sig för hans skull, och känner väl att han inte kanske är så jävla taggad på att ha med henne där nere egentligen. Och sen så är det Charlotte som har, så kämpar med att komma över en jättestor sorg. Hon har förlorat ett barn. Kanske spoilar lite. Nej, det visar sig väldigt tidigt i boken. Och de här tre kvinnorna tussas liksom ihop på, ja, genom ödets nycker, och finner varandra. Det här är ju en bok som har allt det där som man vill att en sommarfeelgood-bok ska ha. Det är lite kärlek, det är brustna hjärtan, det är en kille som man tänker, är han ett arsle eller är han det inte? Och om han är det eller inte tänker jag inte avslöja. Det är en missförstådd tonåring. Ja, nej men alltså det är ett recept på sommarmys helt enkelt. Mm. Och det här, alltså, nej, det är ingen femma, men det är en nog så trevlig bok som bara rinner, man rinner igenom den.
Ja, men vad är en femma egentligen?
Ja, men, ja, nästa bok är en femma, men den här var det är en helt annan typ av bok, så lura er inte till att tro att vi kommer prata om en feelgood snart. Men jag kan absolut rekommendera den här som en härlig, mysig sommarläsning, eller för all del höstläsning när man känner att man behöver lite sommar i sitt liv. Och jag tänker så här, fan, jag vill också bo i Brighton. Det verkar härligt, ja. Fullt av eklektiska personligheter som åker rullskridsko och disco i hotpants med en pung som smeter runt låret.
Herregud.
Det var mycket. Ja, jag vet inte vad som har hänt med mig. Mycket
alltså, pung. Det här avsnittet om pung.
Ja. Det kan vi inte döpa det till, för ingen.
Nej, det kan
som
vi inte. Men i alla fall, jag har läst, jag är så rädd för hur du ska fortsätta, så nu går jag bara rätt in på min nästa bok här. Jag har faktiskt lyssnat på en väldigt trevlig inläsning av A Very Large Expanse of Sea av Taher Mafi. Den handlar, alltså det är en ganska klassiskt upplagd YA-romans i den.
Mysigt.
Men tjejen har rollen av att vara en muslimsk tjej från en muslimsk familj. Jag tror att det har gått ett eller två år efter 9/11.
Ah.
Så det handlar om de fördomarna som hon och hennes familj möter. Shirin, som är huvudkaraktären, går ju i hijab.
Ja. Ah.
Vilket också gör att hon blir ett lätt mål för dem som inte uppskattar islam och muslimer så himla mycket. Så för mig så, det var liksom även, jag återkommer ju ofta till det här när jag klappar mig själv på axeln och tycker liksom att man har lite koll. Men alltså jag tycker ändå att det var... Ja, jag tycker att den här är en bra, eller för mig liksom ett uppvaknande, men liksom man får veta hur det kan vara att vara en muslim i
västvärlden.
Ja. Shirin träffar en kille i en av över sina kurser på skolan som heter Ocean. Och de får kontakt med varandra och börjar prata, för av någon anledning så verkar han vara den enda som liksom inte är helt upphängd på att hon är muslim då. Och hon blir väldigt, alltså det är mycket som är så här riktigt provocerande i boken. Den ganska tidigt i boken, så när hon kommer in i sin engelska klass och läraren tar för givet att hon inte kan språket, och hela tiden återkommer till att en väldigt avancerad klass som hon har kommit in i, och då är hon liksom skittuff och bara my English is fucking perfect liksom, säger hon och blir inkallad till rektorn då. Jag tycker att den här är jättefin att lyssna på, och den är liksom, jag visste inte riktigt från början, var jag så här, ja men det är väl liksom så här ganska traditionell romantisk young adult bok liksom. Men nu har det gått en vecka, jag tänker fortfarande på Shirin och Ocean. Och, så att jag höjde faktiskt mitt betyg från en 3 till en 4.
Ja, det får man göra.
Mm, det får man göra, för att om böcker lever kvar så tycker jag ändå att de det är någonting extra med dem. Och är man ovan och lite rädd för att lyssna på böcker i engelsk inläsning, så tror jag att den här är ganska bra. För dels så är den väldigt bra inläst, och dels så är det ju en ungdomsroman, så att den är inte jättekomplicerad så. Mm. Sen är den lite ojämn. Den blir bättre och bättre. Det är en bok som växer liksom, genom läsningen. Så ja, ska man läsa den? Ja, why not?
Do it.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och sen innan vi går in på vår riktiga feel bad bok här då, som vi sitter och laddar för, då kan jag bara snabbt också nämna The Seven Husbands of Evelyn Hugo, som jag också lyssnade på. Och det är kanske lite mer för den som är van vid att lyssna på engelskt inlästa ljudböcker, och som är van vid att lyssna på ljudböcker överhuvudtaget. Men det är en helt fantastisk historia. Den är ganska lång. Det här är nog en av de längre ljudböckerna som jag har lyssnat på. Mm. Som handlar om Monique som jobbar för något magasin i, som journalist. Mm. Där hon liksom inte blir riktigt tagen på allvar och sådär. Och sen så kommer det då ett erbjudande till tidningen om att Evelyn Hugo, som är en av de här riktigt gamla Hollywoodstjärnorna.
Okay.
Hon är nu 80 år och hon vill ha kontaktat tidningen för att hon vill att Monique ska skriva ett reportage om henne. Och på tidningen blir man ju så här: nej, men det går ju inte, för Monique kan inte ta det här reportaget alls, utan det måste ju någon annan göra och sådär. Och hon är väldigt, Evelyn är väldigt såhär, nej, hon eller ingen. Ja. Så Monique går dit, och sen så när hon sitter där så får hon ju reda på att Evelyn vill ju egentligen inte att det ska skrivas ett reportage om henne, utan en hel bok.
Aha, okej. Okay. Ja, det var ju lite skillnad kanske.
Ja, och man undrar ju, och även Monique frågar sig hela tiden i boken om varför just hon får det här uppdraget. Mm, mm. Det tänker jag inte avslöja här.
Oh,
så att den här, så här riktigt, det är så himla härligt att få följa Evelyn Hugos hela liv. Det är två olika personer, eller det är faktiskt tre som läser in den. De har, och jag tycker att det är lite sådär småstörigt, så att de har en röst som kommer in ibland som ska vara liksom någon sån här skvallertabloid som tar upp vad liksom, Evelyn Hugo, dramatic star, bla bla bla, Marys, bla bla bla. Man bara, de bitarna kunde man kanske skippa. Det kanske tar sig ett annat uttryck om man läser den. Mm. Men när jag lyssnar på den så blev jag ganska störd av det. Men den är jättebra tyckte jag. Det är verkligen om den, och den har massa olika djup och historier i historien, och om det finns ett budskap i den är det väl att saker är inte alltid vad de verkar.
Nice.
Mm, alltså jag gillar ju den här gamla Hollywood-glamouren och de här kvinnorna som gick omkring och hade binnikemask och vad de gjorde nu för att de inte skulle gå upp i
mitt.
Frank Sinatra och Så läs eller lyssna på den. Den kan jag rekommendera. Den finns på, jag har kollat, den finns i alla fall på de tre större ljudbokstjänsterna i Sverige.
Coolt.
Och nu det här är jag som gnider mina händer. Den här och runt mig i falla världen av Marit Hallström. Den av, jag tror att jag undrar om jag googlade efter sorgliga böcker.
Jävla dig.
Eller om jag var inne och läste Flora Wirströms blogg och sen så såg jag att, liksom, att det länkade till något gammalt inlägg om böcker som hon har gråtit till.
Mm.
Och så har hon fotat sig till varje bok som hon gråter till. Och då dök den här upp. Och det här var ganska länge sedan som jag läste det. Så den har legat på min att läsa lista jättelänge. Men du vet ju hur det är. Det bara dyker upp en massa grejer man vill läsa hela tiden. Det böcker kommer i vägen. Och sen så nu när jag satt och planerade min sommarläsning. Så såg jag att den här låg i listan. Och så tänkte jag, fan, är jag inte redo för en riktig sorglig bok?
Och det var du.
Ja, och jag, alltså jag måste säga att jag blev helt och hållet golvad av den här boken. Den var så jävla bra, också jävla jobbig, men den var så jävla bra.
Ja, jag den var är liksom jättebra, men så jävla jobbig.
Ja, jag, efter att jag hade läst ut den här om kvällen så gick jag typ omkring och i lägenheten och var så här irrad planlöst och sen gick jag och la mig och bara så här tittade upp i taket med tårar i ögonen och var så här gripen av hela den här berättelsen.
Ja, jag tänkte ju, för du, jag såg ju alla dina känslor och så skrev du, den här borde du unna dig för riktigt gråtfest. Jag bara, jag kommer inte gråta, för jag och Sofia berörs inte av samma saker. Men jag grät, oj 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 vad jag grät i den här boken.
Den handlar om en familj med fyra döttrar. Och det här tycker jag, i början trodde jag att jag skulle störa mig på det, men det gjorde jag inte alls, utan jag tycker att det är så himla fint att döttrarna kallas i boken för 1, 2, 3 och 4.
Jättepraktiskt, för då vet man hela tiden exakt vem det är.
Eller hur? Och 3 och 4 är tvillingar.
Ja.
Och det inleds med en liksom så här kort beskrivning av när 1 och 2 var barn. Och de föddes väl hyfsat nära varandra i ålder, tror jag. Och hur 1 hela tiden var 2s beskyddare.
Ja.
Och det är så himla, himla fint.
Ja, för det är så man tänker att så ska det vara med syskon. Och så tittar man på sina egna barn och man bara, you are assholes, stop it.
Och så är det inte riktigt så.
Nej.
Men det här är ju också en familj som är, blir oerhört drabbad av
sorgsamma saker.
Av sorg.
Ja. Ja, sorgen går ju liksom, det är ju den, det är inte en röd tråd, utan det är ett stort fett rött rep som liksom löper igenom den här boken Sorgen. Det är det ena bedrövliga efter det andra, verkligen.
Ja, och egentligen, jag tror liksom inte att det här är en bok, om man skulle sitta och berätta för någon om alla händelser i boken så skulle det nog kanske låta som att det är för mycket, men när man läser den är man så inne i historien, och den är så fint skriven, den här boken också, så att det känns
väldigt liksom, fint.
Även om det såklart känns att man får mycket känslor när man läser den och gråter mycket, så är det fortfarande liksom, det känns inte som någon slags överdrift.
Nej, men alltså man jämför det, när vi brukar prata om en feelbad som liksom går lite överstyr, så brukar vi säga housefrau, eller hur?
Ja,
där precis. Liksom, det blir för mycket, man bara, nej, alltså, nu
till slut känner man ingenting
liksom
längre.
Nej, men den här blir liksom aldrig för mycket. Man tänker så, jo, man tänker så här, men vad fan, nu får det väl vara nog, stackars familj, hur kan de drabbas av så här mycket skit? Men det känns liksom inte för mycket i berättelsen, utan det är, ja, det är liksom lagom bra, jättesorgligt hela tiden.
Ja. Och framförallt så är den så himla fint skriven, för det är lite poetiskt språk.
Ja, det är det. Det är väldigt kort, sparsamt språk ja. Ändå. Ja.
Och ganska korta kapitel också.
Mm.
Men det lämnar... Jag gillar böcker där det liksom lämnar lite åt läsaren att fylla i luckorna, som jag ändå tycker att den här gör.
Den här, och nu ska vi ju liksom inte prata allt för mycket om alla de här olika sorgliga sakerna som drabbar dem. Jag tycker att det är värt att nämna anorexin som det skrivs om. För det är en väldigt målande beskrivning. Alltså, jag har läst böcker tidigare också som handlar om anorexi. Där är det ju väldigt ofta utifrån den sjukes perspektiv som nästan alltid i böckerna är unga kvinnor. Det här är ju från liksom ett utifrån perspektiv, att när man som del av familjen och ser någon som blir sjuk och blir så sjuk, alltså det handlar om en allvarlig form av anorexi. Det är liksom, den som är drabbad blir väldigt, väldigt dålig.
Ja.
Och det är en väldigt... det är en väldigt jobbig beskrivning av det.
Ja.
Som man inte alls ser särskilt ofta, tycker jag. Och just också hur familjen nästan blir anklagad. Man liksom letar efter orsaken i familjen. Så ja, men... Och här klassiska, ammade du din dotter? Och man bara, okej, är vi där nu igen liksom?
Ja.
Så det är en liten känga till vården också, tycker jag.
Mm.
För att de har ju väldigt svårt att få en vettig behandling.
Ja, ja.
Alltså det går inte riktigt att sätta... Men det här är en bok som du faktiskt måste läsa.
Ja, det som jag sa på Instagram. Alltså ibland finns det ett före och ett efter vissa böcker. Och det här är en sån bok.
Det jag tänkte att det enda jag kan följa det här med, det är Jenny Colgan.
Jag kan säga att för att komma vidare med en sån här bok, det som hjälpte mig var att jag... För att jag håller ju alltid på med flera böcker samtidigt. Och då lyssnade jag på Lina Bengtsdotter Francesca samtidigt som jag läste den här. Så då kunde jag ändå, när jag skulle till jobbet dagen efter, kunde jag fortsätta lyssna på den här deckaren som jag ändå var liksom inne i. Även fast jag fortfarande kan liksom, emellanåt märker jag att jag sitter och är helt tyst och bara tänker på den här boken.
Något sätt, så man kommer ju så nära den här, eller jag kände att jag kom den här familjen väldigt nära, att det nästan efter att ha läst den så intensivt, så är det som att vakna upp och så bara, vänta nu, vart är de? Och alltså jag känner, för nu läser jag ju klart den idag, alltså det känns fortfarande lite som ett rått, sårigt sår där jag, i alla fall nu, kan jag inte säga, det har inte gått så lång tid, men ändå funderar på, men hur, och sen då?
Ja, jag tänkte också
hur går det sen då?
Marit kommer ju med sin nästa bok, släpps faktiskt i höst. Och det är tyvärr inte en fortsättning på den här.
Nej, kanske lika så
jag
bra.
Jag tror att det är lika så bra, jag tror att det blir svårt, även om jag väldigt gärna skulle vilja läsa en fortsättning på den. Men jag vill också väldigt gärna läsa hennes nästa bok.
Ja, alltså här känner jag ändå att här får man ju ändå på något sätt skapa sin egen fortsättning. Och nu väljer jag att ge den här familjen väldigt mycket lycka och välgång framöver.
Jag valde att läsa in ett hopp.
Ja, ja, men alltså man får kämpa.
Mm.
Men nog går att läsa in ett hopp i framåt precis. Slutet i alla fall, det tycker jag.
Så, läs den.
Och leta efter den lilla strimman av hopp.
Och berätta gärna för oss vad ni tyckte sen.
Ja, verkligen.
Om ni håller med.
Ja, men alltså, jag var ju lite så här, men gud, varför var inte den här typ nominerad? Den är från 2014.
Ja.
Och nu vet ju inte jag vad den var nominerad för. Men det här borde ju varit August nominerad. Du kunde ju inte vara det. Liksom.
Nej,
det här borde vara en bok på allas läpp.
Ja.
När en jävla skitbok som Hausfrau kan riva ner så mycket uppmärksamhet. Ja. Hur kunde inte den här göra det som är bra?
Ja, precis. Så att hjälp oss att lyfta den här boken vidare ut.
Ja, verkligen. För bara, och det här är ju det som är lite sorgligt ibland med böcker, tycker jag. Att även Du har ju de gamla klassikerna som lever vidare för alltid. Men sen så är det, det känns som att böcker har ju liksom ett väldigt kort livsspann idag.
Ja, det kommer ut så mycket.
Ja, det kommer ut mycket och det kommer ut hela tiden. Och det är ett enormt flöde i sociala medier och i tidningar. Jag vill inte så mycket för det finns inte så många tidningar längre. Men på internet. Och det är svårt för alla böcker att synas. Och det är ännu svårare när det har gått ett par år. Liksom.
Mm.
Så luta er tillbaka, vrid klockan tillbaka till 2014 och plocka upp den här boken. För det är den verkligen värd. Och ni kommer att sträckläsa den. Ni är nästan 100% säker på att ni kommer att gråta.
Ja.
Annars, vad är det ens för fel på er?
Ja, precis, jag tänkte säga det också. Annars är det faktiskt fel på er.
För om både jag och Sofia gråter av den, då, ja, fan, då tror jag att vi har säkert att alla kommer att gråta. För vi är ändå ganska känslokalla.
Ja, men det är vi faktiskt. Ja. Ja, men vi har fått in lite frågor från er. Jättekul, tycker vi. Den absolut vanligaste frågan är om vi kommer till bokmässan i höst. Kanske.
Alltså jag säger nja, för min del nja. Visserligen för sist vi var där, var det för 2 år sedan, då sa jag ju nej. Och sen så dök ju det här erbjudandet om att intervjua Jennifer Niven upp, och då kunde ju inte ens jag stå emot längre.
Nej, just det.
Vi har ju fått, vi har tackat nej till en hel del saker redan nu angående bokmässan. Vem vet. Men ingenting som är inplanerat. Nej. Vill man träffa oss får man komma till Stockholm och bjuda ut oss på bokdejt.
Gärna med ett gott vin till.
Ja, helst med bubblor för min del. Och så gillar vi chips.
Ja, tänk, vi gillar på chips det. Jättemycket. Det var länge sedan jag åt chips.
Ja, tyvärr så var det inte det för mig. Jag äter alldeles för mycket chips.
Och relaterat till den här frågan så har vi också fått en fråga varför vi inte bor i Göteborg. Och,
det ska jag berätta för er. Därför att de där spårvagnarna är helt jävla livsfarliga. Inte förrän ni har byggt rimliga övergångsställen så kommer jag... Jag skulle kunna tänka mig Göteborg.
Fast, ja, det, jag tycker också att Göteborg är ganska trevligt. Men också, det finns ändå någon slags liksom, jag vet inte, när jag bodde i Malmö så var jag mycket mer förtjust i Göteborg än vad jag blev när jag flyttade till Stockholm. För då har jag blivit någon sån här slags, nej, antingen Stockholm eller Örebro. Annars får det vara.
Ja, jag personligen tycker kanske att det är, liksom, skulle jag lämna Stockholm så skulle jag nog gärna lämna Stockholm för någonting som var mycket, mycket mindre.
Mm.
Och även om Göteborg
är ganska litet.
Även om Göteborg är Stockholms lillasyster, skoja, så skulle jag nog flytta mer ut där det inte fanns några grannar alls.
Ja.
För jag har kommit på att jag helst inte har några grannar.
Men nej, men Göteborg, jag hängde ganska mycket där ett tag. Särskilt när jag bodde i Malmö så åkte vi över många helger och hade många vänner som bodde där.
Mm.
Så det, jag tycker det var en ganska trevlig stad.
Och jo, jag gillar Göteborg.
Och jag har även, inte att glömma, Chris Isaacs autograf fick jag i Göteborg. Staden är för alltid täckt i ett skimmer.
Av Chris. Dess.
Mm.
Oj, bästa boken att sluka på en dag. Ja, den vi just har pratat om.
Ja, plus en som jag faktiskt slukade på en dag idag. Och det är Alla mina vänner är superhjältar av Andrew Kaufman.
Ja, den har jag ju redan läst.
Ja, men det har ju jag också gjort. Jag kom fram till att jag hade läst den innan dig egentligen. Innan den ens var utgiven. Så
precis, och då kom jag fram till att mamma läste den här för pappas pung. Men nu kommer pungen igen.
Och då blev jag besvärad igen.
Det här har vi alltså, som ni märker, redan diskuterat. Tyvärr att du inte är igång inspelningen då.
Men det är i alla fall en väldigt rar och lättsmält liten historia.
Ja,
om
den är bra.
Tom tror jag han heter. Som är ihop med perfektionisten. Mm. Och det är hennes superkraft. Den är skitrolig den här. Alla hans vänner är superhjältar. Och alla superhjältar heter någonting som är väldigt talande för deras superhjältekraft. Kanske inte alltid på ett positivt sätt.
Nej.
Men den är väldigt, väldigt bra. Jag lyssnade på den. Och sen så lyssnade jag faktiskt om på halva igen. Bara för att... den var...
Bara för att?
Ja, bara för att. Och det är verkligen... Inläsningen, nu lyssnar jag på dubbel hastighet i och för sig, men den är en timme liksom. En timmes inläsning. Så att den kan jag absolut rekommendera om ni vill sluka en bok på en dag som är rar.
Era bästa tips på böcker som rör klimatförändringar, fiktion, fakta, nutid och dåtid. Och här är vi ganska överens, va?
Ja.
Ja, blåa.
Ja, och... Binas historia, Maja Lundes böcker.
Oh,
men jag ska erkänna att jag faktiskt inte har läst så himla mycket annat på klimatförändring.
Nej, alltså jag tror väl att det kommer komma, alltså det kommer ju komma väldigt mycket böcker nu.
Mm.
Klimatförändring har ju pågått väldigt länge, men man kan väl gott säga att det var under, alltså det är de senaste åren som vi på den stora breda fronten förstår liksom hur illa det är.
Mm.
Och det här är ju härligt stoff för en bok. Själv så har ju jag liksom hamnat i det här att är det ens värt att skriva en bok nu? Kommer jag ändå vara ute om 30 år typ. Nej, men ja. Så särskilt mycket faktaböcker kan jag ju inte tipsa om. Men fiktion, så Maja Lundes böcker, hon kommer komma en tredje, för det är en trilogi som kallas för klimattrilogin.
Men är det inte till och med fyra böcker?
En fylogi.
Kvartett.
Så, just det, klimatkvartetten kanske till och med kallas för. Ja, det ser vi fram emot. Ja, kom igen, Maja.
Sen så finns det ju en annan, men jag kommer inte på vad den heter. Men jag ska fota den på jobbet och sen ska jag lägga upp den på Instagram. Och det är en historiker som har skrivit en bok som bara handlar om hur allting går åt helvete.
Mm, härligt. Mm. Låter som något som du gillar.
Ja. Vet ni att NPF-diagnos ger rätt till talböcker?
Nej, det visste inte.
Det visste vi inte, men jag visste, men jag är inte förvånad. Eller jo, på sätt och vis visste jag det, fast jag visste det ändå inte. Men jag vet ju om att talböcker finns, som inte alls är samma sak som ljudböcker. Utan talböcker är en bok som rätt och slett är inläst utan krusiduller, så att säga. Mm. För att folk som till exempel har svår dyslexi eller då en NPF-diagnos eller något annat som ger... som gör att man behöver ta till sig böcker på ett annat sätt än att läsa, har rätt att få låna talböcker. Och det krävs alltså att man har något slags tillstånd för att göra det. Det är inte så att du och jag kan gå in och vilja ha en talbok. Detta ledde till för några år sedan ett litet drama på Twitter. Jag kommer inte ihåg författaren, men det var en författare som blev skitsur för att hennes bok hade blivit en talbok.
Jaha,
och det var...
borde man inte tycka att det är smickrande?
Nej, för att hon var skitsur, för att hon ville ju vara med och bestämma inläsningen. Och då var det väldigt många som försökte berätta för henne att talbok och ljudbok är inte samma sak.
Nej.
Så att du kan ju säkert få din bok inläst som en ljudbok precis som du vill, men det är inte samma sak som en talbok, utan nu har den liksom blivit tillgängliggjord för folk som kanske inte skulle kunna ta till sig din bok annars, på grund av vad som helst, men de har liksom breddat din läsarkrets nu. Hon bara, nej, men nu kommer massa bibliotekarier och säger att det är faktiskt skillnad på ljudbok och talbok, men jag tycker ändå att man kontaktar författaren i en sån här fråga liksom. Ja, så att det blev en väldigt stor grej och då började de hänga ut, för att det var ju den här myndigheten för tillgängliga medier, heter den så?
Jag vet vilket du menar.
Mm. Ja, jag vet. Jag skäms för att jag har en vän som har jobbat där, så jag borde komma ihåg det.
MTM kallas det väl kort för.
Hon kritiserade ju dem väldigt intensivt då, för att det är ju de som ligger bakom de här talböckerna.
Ja.
Och även läsa böcker. En sån utgivning har de ju också. Men någon som givetvis snappade upp detta var ju Ivar Arpi, som då skrev om förmyndarsverige och hur staten tar skattepengar och man frågar inte författarna. Och man kan inte,
de kunde alltså göra det här till en dålig sak.
Det var en jättedålig sak.
Oj.
Och för de som inte vet så är Ivar Arpi är ledarskribent på Svenska Dagbladet. Brunblå. Ja. Vad tycker ni är läsfrämjande för vuxna? Att inte ha barn.
Ja, fy fan. Det är det sämsta man kan göra för sin läsning, att skaffa barn. Eller att omge sig med barn på ett eller annat sätt. Jag tänker även, men så här, alla dessa hjältar som tar hand om våra barn när vi är på jobbet, orkar de läsa på kvällarna? Det är under, för jag blir ju ofta så trött i huvudet efter en helg att jag kan inte läsa på helg. Jag kan ju läsa på vardagen när jag inte umgås med barnen på heltid. Det är därför det här med semester är svårt att hålla läsflowet uppe.
Nej, men jag tror mycket på att man ska tillgängliggöra böcker och läsning. Jag tror att det är bland annat därför som jag tror att ljudboken har fått sånt genomslag.
Oh, gud,
för det plötsligt så har blivit mycket lättare lättare för folk att ta till sig böckerna.
Alltså ljudböcker har betytt väldigt, väldigt mycket för min del. Ja. Alltså, om man tittar tillbaka till när vi startade. Vi startade ju den här podden för att återerövra läsningen efter några riktigt bokfattiga år sedan vi har fått barn. Vi har lyckats bra.
Ja, det
och
tycker jag.
En stor del av det för min del är ju liksom, även då när det kanske känns, det krävs ju ett annat, det krävs två olika typer av fokus, att antingen läsa en bok eller att lyssna på en bok. Och för mig så är det här att kunna sätta in lurarna i öronen på väg till jobbet och börja kunna börja lyssna redan när jag liksom lämnat barnen på skolan. Och sen inte behöva ta ut lurarna förrän jag kommer till jobbet. Jag har gjort otroligt mycket att jag kan lyssna på en bok när jag är ute och går en lunchpromenad. Det går ju liksom inte, jag har nog gått med bok och läst också, men det är verkligen inte optimalt i Stockholm att göra, eller någonstans. Nej. Herregud, akta för trafiken.
Nej, och jag hade hoppats på kanske lite bättre läsappar till mobilen och sådär också, för jag tycker liksom, jag läste ju faktiskt Ett litet liv på mobilen.
Ja, jävlar, det är fan
och det
brand.
Var ju ett jävligt långt liv att läsa. 8000 sidor eller något sådär blev den där. Men jag tycker ändå inte att det är, finns någon optimal läsapp till telefon som jag upplever. Men det kanske är kanske bara dålig koll. Liksom.
Men alltså, jag har testat många läsappar och jag känner väl fortfarande lite det här att för mig så är det väldigt skönt att signalera att det är faktiskt en bok jag läser. Jag sitter inte och slösurfar. Och det handlar ju bara om mitt eget ego. Nej, det handlar inte om att det är finare, men på något sätt så vet jag att folk gärna så här, sliter det här och scrollar igen, man bara, jag läser en bok. Och det har folk, det är ju samma sak, så läser du DN på bordet så har folk ingenting emot det, men läser du DN i mobilen så sitter du och slösurfar. Så för mig är det liksom enklare så, tycker jag, att antingen en pappersbok eller en läsplatta. För att då signalerar man att här sitter jag och läser faktiskt.
Precis.
Även om jag är en stor vän av slösurf också.
Ja, jag också, men jag blir också irriterad för folk har fan ingen aning om vad man gör i mobilen.
Och det ska väl folk skita i.
Jag blir så himla stressad. Det är faktiskt lite efter den här jäkla Lena Andersson krönikan som nu säkert är 10 år gammal. Nej, den kom efter att jag fick Isak i alla fall. Så att, men den är ganska gammal nu. Men hon skrev i alla fall varför hon inte ville ha barn. Och det var ju delvis för att hon visste att de som fick barn egentligen inte ville ha sina barn. Och det visste hon, för hon kunde se hur föräldrar stod och slösurfade. Och jag fick sån ångest av den. För att det kan väl hända att jag surfar ibland när barnen är med. Men då liksom, ifall folk är runt omkring, då måste jag alltid säga bara, jag ska bara skriva till pappa att, så att de vet liksom att jag gör någonting som då är socialt accepterat med telefonen när jag tar upp den. Alltså, för fan för människor som pisspotter som går och dömer folk.
Och här mobiler, kan vi liksom faktiskt komma in på vad jag är förbannad på. För nu får jag på en sak.
Vilken fin avrundning.
Eller hur? För tack. Så här var det. När jag åkte tåg här för några veckor sedan tillsammans med Morris, min yngsta, så var det, vi satt och pratade och sen så var det en dam som gick av tåget några stationer innan oss och så vände hon sig till mig på vägen ut och så sa hon så här: jag tycker det är så fint att lyssna på er när ni sitter och pratar, det är så fint att se en förälder som bryr sig om sin barn och inte bara sitter med mobilen.
Gud, hon skulle ju bara och veta hur mycket du skiter i det. Jag skojar bara.
Eller hur? Jag bara, oh girl, you know nothing. Och grejen är att jag blev förbannad över två saker här. Dels så blev jag förbannad över att hon säger så till föräldrar. Nu, det var ju menat som en komplimang. Men under det så ligger liksom en ton av att föräldrar av idag gör inte tillräckligt mycket. Och alltså, allvarligt talat, föräldrar idag sliter fan arslet av sig.
Ja.
Det är, ni vet hur det är. Alltså det, jag upplever ju att det är otroligt mycket mer att hålla reda på idag än vad det kanske var liksom när vi var barn. Men det kan ju bara vara jag som inbillar mig, eftersom det var en annan förälder som höll reda på det åt mig när jag var barn. Men det som jag också blev förbannad på, det var mig själv. För jag kände lite såhär, jo, jag menar ju det. Klart jag är en duktig förälder. Jag,
ungefär som pappor som är såhär bara, ja, men jag är föräldraledig.
Ja, duktiga mig. Och det är liksom, men det är klart att jag sitter och pratar med mitt barn. Jag hade precis lika gärna kunnat sitta med mobilen. För det gör man för att kolla om gården har gått tvärbanan nu. Då kommer vi hinna till läkaren i tid?
Ja.
Vilken tid var det ens?
Har eller jag så kanske fel? Man har suttit och pratat med sin unge hela jävla dagen innan. Ja. Och så är det första 5 minuterna när man sitter och är tysta. Vad fan vet folk egentligen?
Nej, de vet ingenting. Och ändå så blir they know nothing. Nej, men så det blev liksom, dels så blev vi förbannade på att folk säger så. Gå fram och berömma andra för att de pratar med sina barn. Men också det här att jag faktiskt instinktivt reagerade med så här, jag är duktig. Vilket också var jävligt störigt att jag gjorde det. Men ja. Så är det ju. Man gillar ju att bli få beröm. Det är alltid trevligt.
Jag hatar det. Men jag aldrig får någon. Jag vet inte
flicka. Du fick ju beröm av honom.
Nu avslutar vi här innan du kommer in på pungar igen. Om ni ställer gärna frågor till oss. De kommer dyka upp i slutet av avsnittet. Ibland kanske vi fördjupar oss i en fråga. Ibland kanske vi tar som idag ett helt gäng. Hoppas ni har fått lite bra lästips, eller framförallt gråtiga lästips till i sommar. Vi får se när vi hörs igen, för att nu så åker Kattis till Åre nästa vecka och jag åker ut i värmländsk skog. Så att vi får se helt enkelt, men vi siktar ju på att det ska bli ett avsnitt till i sommar
innan det är jul.
Innan jul. Men ta hand om er där ute. Kattis, ta hand om dig.
Du med, Sofia.
Hoppas du får precis. Nej, usch, jag ska inte säga något. Ha det bra, tack och hej.
Tack och hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.